Jag heter Jonas Weide, för er som inte känner mig, och är en av församlingsledarna här i församlingen. Och idag så var pastorerna borta, så då passade vi på att dansa lite på bordet, tänkte vi. Så vi får se hur det här går. Ingen som är här och kontrollerar mig. Vi ska fortsätta vår predikoserie genom Hebreerbrevet, och vi har börjat närma oss slutet, så det är den näst sista predikan idag ifrån serien Så mycket bättre. Och vi har kommit till Hebreerbrevet 12. Och jag tänkte att idag så skulle ni få slå följe med mig på min livsväg, på resan mot den levande Gudens stad. Jag föddes, fostrades, formades till gotlänning, som ni ser på den här vackra bilden från Fårö. Det är fantastiskt. Och jag mötte människor på Gotland, trodde det, som sa sig älska Gud, och tog rygg på dem ett tag. Och jag fick också möta Jesus i ett kapell en vacker vårdag, där solen gick ner i ett fiskeläge på Gotland. När vi tog nattvarden så mötte jag Jesus för första gången. Och från den dagen så började jag min resa mot den levande Gudens stad. Min pilgrimsresa. Jag mötte på den här vägen en fantastisk vän som jag nu delar hem och barn med. Och som har blivit min reskamrat på den här resan. Jag var några år i Zambia och träffade och bodde tillsammans med barnen där nere. Och formades också där av människor som trodde på Gud och fick dela gemenskap med. Jag tillbringade några år i Aneby nere i Småland på en bibelskola. Där jag fick också med mig mycket, och där i den gemenskapen så mötte jag Gud på olika sätt och formades. Och gjorde vissa nedslag i min kristna resa. Jag delade några veckor med några munkar utanför Sala. En tid som betydde mycket för mig också. Sen hamnade jag här i Linköping och Johanneskyrkan. Och vi fick några nya ryggar att sikta in mig på och formas av. Och ta del av Guds olika egenskaper och Guds olika, lära känna Gud lite mer härigenom. Och så går alla dagar, alla veckor, år. Och en dag, förhoppningsvis om rätt många år, så kommer jag få möta Gud i all sin härlighet med alla de heliga som har gått före och som vi har sett i Hebreerbrevet rätt nyligen genom trons kapitel i kapitel 11, när skyn av vittnen. Men också andra som har gått och älskat Jesus och visat på Jesus på olika sätt. Tillsammans med dem ska jag få möta Gud. Och det är det här som är målet med det kristna livet. Och det här Hebreerbrevets grand final. Mötet med den levande, helige, fruktansvärde, barmhärtige och nådefulla Guden. Vi läser ifrån kapitel 12 och vers 18. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ett berg i lågor. Inte till töcken, mörker och stormvind. Till basunstötar som en röst som talade, så att det som hörde den bad att slippa höra mer. Ty de uthärdade inte det de hör, inte påbudet. Till och med djur som ska stenas om det rör vid berget. Så förfärande var synen att Mose sa, jag själv är av skräck. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem som står inför mångtusende änglar. En festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats. Och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund och det renande blod som talar starkare än Abels. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte det kunde komma undan som avvisade honom när han här på jorden tillkännagav sin vilja, hur ska då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom när han talar från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat: en sista gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden "en sista gång" visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna, för att det som inte vacklar ska bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Och i början av den här texten, vi ska ta den första delen, så kastas vi in i hetluften. Tillbaka till tiden när Israels folk hade slagit läger vid Sina i berg. De hade genom åtskilliga under och tecken blivit befriade från faraos slavterror. Och här är det verkligen högtidskänsla. Gud, Mose går upp till Gud och på Sina i berg och möter honom där. Och Gud säger att ni ska vara mitt utvalda folk. Ni ska liksom vara mitt dyrbara, min ögonsten, det heliga folket. Och jag ska visa er genom att jag ska uppenbara mig för hela folket. Och inför det här så skulle hela folket rena sig. Man skulle göra sig i ordning. Det var väldigt stora liksom förberedelse. Och så kom Gud i all sin härlighet på något vis där vid Sina i berg, i töcken och i skakade. Och det var verkligen en bävan. Och Moses sa att han skälver av skräck. Och i den här skillnaden mellan en helig och ren Gud och ett syndfullt fallet folk, den lilla människan, så uppstår fruktan. Det uppstår bävan inför det här stora, ofattbara, fruktansvärda som det faktiskt var i den här situationen. Och det här med fruktan är ju kanske lite klurigt. Jag vet inte hur ofta ni känner fruktan sådär till vardags. Är det när ni inte riktigt har skött det kanske? När chefen kommer in på rummet och säger hur blev det här då? Det var lite tokigt. Den här affären gick ju inte riktigt i lås så som jag hade tänkt. Eller känner ni fruktan då? Eller är det mer rädsla? Jag vet inte riktigt. Fruktan är lite svårt att hitta något bra exempel på, tycker jag, som vi känner. Jag menar, kungen, jag vet inte hur många som fruktar kungen. Är det någon som känner så? Nej, inte riktigt som förr liksom, när man skulle begära audiens och man liksom backade nästan ut sådär. Nej, fruktan är inte något som vi kanske rör oss med i dagligdags, och kanske också svårt för oss att relatera till. Men en teolog som heter Tozer, han beskriver att i den mänskliga naturen så finns det en vag känsla av att det finns någonting mer, någonting större. Man kan tänka sig att man kanske möter den här känslan när man står på kanske ett högt berg och tittar ut över liksom världen på något sätt. Och inser med en svindlande liksom förundran mer att oj vad liten jag är, oj vad stort allt annat är. Det kanske uppstår känslan när vi funderar på varför finns vi? Vad är vi på väg? Alltså vart tar universum slut? Ni vet de här existentiella frågorna liksom. Där kan den här förundran eller bävan eller den existentiella ångesten, om ni så vill, uppstå. Och den här känslan som han menar på då finns då hos alla människor. Och den förblir irrationell och oriktad så länge vi liksom inte har någonting att rikta den emot. Och så som jag ser det, när vi möter Kristus så får vår liksom bävan och fruktan en riktning och också ett svar. Vad händer när vi dör? Varför finns vi? Och så vidare. På bibelskolan, på min resa, så hade jag en ledare som jag tog rygg på. Och han pratade mycket om att i mötet med en helig Gud så behöver vi ha en knäböjt förhållningssätt. Och vad menar han med det då? Jo, vi kan frukta vad som händer, eller vi kan frukta Guds storhet, vi kan frukta vad som händer efter döden, och vi kan frukta alla de här grejerna. Guds helhet har vi svårare att förstå. Och bland annat Tozer menar också det, att Guds helhet måste anden upplysa oss om. För det tillhör det här mysteriet av Guds storhet på något sätt. Och ett knäböjt förhållningssätt, där kan vi göra oss tillgängliga för anden. Och för att liksom på något vis öppna upp för att han ska leda oss djupare in i det här mysteriet. Du är Herren, inte jag. Du har kontrollen, inte jag. Du är helig, inte jag. Och för mig har det varit en god vana att när jag tagit emot nattvarden här, få gå fram och böja knä, ja, i nattvarden också, men böja knä inför Kristusbilden. Och bara säga att jag är mindre, du är större. Gör mig mindre, gör mitt ego mindre, gör min självupptagenhet mindre. Gör min oro om det vardagliga som ibland blir så stort i mitt liv. Gör det mindre så att du får ta större plats. Så att du får bli mer central. Och led mig in i den här mysteriet. Paulus pratar ju om det här med att arbeta med på vår frälsning med fruktan och bävan. Och jag tror att det är lite av det här. Att förstå Guds helighet. Att få böja knä. För när vi är ute i samhället så matas vi ständigt av att du kan gå hur långt som helst. Du kan göra vad du vill. Du kan bli hur stor som helst. Du är Gud på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Och att få komma hit varje söndag och säga, nej, jag är inte Gud. Jag klarar inte av att vara Gud. Jag fixar det inte. Jag vill inte. Du är Gud. Det är dig jag följer. Du är Herre. Det gör någonting med oss. Och det behöver i alla fall jag. Och i ett par böjda knän så kan vi också med våra kroppar visa att mer av dig Gud. I den kristna historien så har Guds fruktan ofta blandats ihop, tror jag, med just den här rädslan och skräcken som beskrevs faktiskt i Sinai. Att det har hängt kvar, det här gammeltestamentliga skräcken. Som om Jesu död och uppståndelse inte hade ägt rum. Och den har dödat, tror jag, både den här nära vänskapsrelationen, den här intima kärleken som Gud vill ha med oss. Och den har också skrämt människor ifrån vår gemenskap många gånger. Och här så ska jag vilja läsa från Johannesbrevet. Då står det så här, jag tror jag hade en bild på det också. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Gud, och så längre ner där, Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han har älskat oss först. Kommer ni ihåg vad Linali predikade för några veckor sedan, ni som var här? Tron är ingenting vi presterar. Tron kommer till oss från Gud. Gud har älskat oss och vi får ge respons på det. Det är ingenting vi åstadkommer, utan det är vi som får ge responsen. Och när vi har anat lite av den här naturen av att Gud är, ni vet, sina i grejen. Skakande och mörker och stort och hela den här biten. Som föder en viss bävan och en viss förundran. Så kan vi förstå lite också hur fantastisk nåden är. Hur stor den är att han som är så stor och mäktig också har sänkt sig ner till oss. Och från det här hotfulla dånet så ska vi nu gå till en fest. En fest i den levande Gudens stad. Vägen från Sinais berg till Sions berg går via ett tredje berg. Vet ni vilket berg? Golgata. Inte lika stort kanske som Sinais berg, men dock en kulle. Och det här berget, det är en grym, varm, plågsam dag på Golgata. Och mycket av det som hände vid Sinai kommer faktiskt igen också vid Jesu död. Det var mörker, det skakade, det var mycket rädsla, oro. Ni vet, lärjungarna låste in sig och det var väldigt mycket av samma fenomen som återkom. Och på korset så tar Jesus all den här rädslan, all oro, allting som mer är det här skräckkänslan som Mose beskrev. Han tar det på sig och han ger oss Sion. Han ger oss tillbedjan i gemenskap med Gud och människor i evighet. Och det renande blodet från Golgata som talar starkare än alla saker vi har gjort och som vi vill glömma leder oss till evigheten. Vi ska läsa nästa text här. Nej, ni har inte kommit till Sinais berg utan ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem och står inför mångtusende änglar. En festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare. Inför andarna av det rättfärdiga som har fullkomnats. Och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund. Och det renande blod som talar starkare än Abels. Det är hit vi har kommit. Det är här som är målet. Det är det här som är grand final. Och i det här läget så tror jag att vi skulle behöva säga någonting om himlen för att få lite klarhet i det. Ofta har uppfattats och predikas himlen som en plats långt bort. Ni vet det här, a pie in the sky when we die som man pratar om. Alltså någonting vi får sen, någonting långt bort, förslagsvis uppåt. Om man tänker på himlen och vårt namn för det här som är ovanför oss. Och på vägen, den här min väg, så har jag hittat också en väldigt bra rygg som jag har återvänt till ofta, som är, han heter Magnus Malm, med kanske några fler här som använder den ryggen ibland. Och han beskriver himlen som den goda sidan av det osynliga verkligheten. Alltså ett parallellt universum med andra lagar lika nära oss, men som vi inte kan uppfattas med våra vanliga sinnen. Jag tror jag har pratat om det här tidigare, längre tillbaka, när kanske inte ni kommer ihåg. Men alltså, himlen är här. Himlen är precis så nära som vår verklighet. Men vi kan inte uppfatta det med våra vanliga sinnen. Vi möter den genom Guds ande. Men den är nära. Det är inte långt bort. Guds närvaro är här. Och Sion är inte så mycket en plats som vi kommer till, utan snarare ett nytt sätt att existera. Och samtidigt som himlen då är här, om jag menar på det, så ja, hur går det ihop med all ondska vi ser? Hur går det ihop med det här IS framtåg nere i hela världen numera? Och hur går det ihop med Putins kusliga maktspel och alla dessa upprustningar som har börjat ske igen? Hur går det ihop om himlen är här? Och då kommer vi till den här kända spänningen mellan redan nu men ännu inte. Guds rike är nära, Guds rike har kommit, men inte i sin fullkomliga kraft, inte i sin fullkomlighet. Utan det hoppet får vi ha längre fram och att sträcka oss efter och att se efter. Och vi får leva med den här vissheten om att Guds rike har kommit och att det är nära. Men vi får sikta in vår resa. Och det är det här som är lite pilgrimens liksom, anda. Att vi, det är inte här som är hemma, utan vi har vårt hopp till att en dag ska allting bli vänt rätt igen. En dag så ska vi inte se ensamhet och all den här ondskan som rör sig, utan en dag så ska allting bli vänt rätt igen. I Guds stad, festen i Guds stad. Magnus predikade förra veckan om Johan Olsson. Och det var en rygg som många ville ha, särskilt i Mördarbacken. Han är en högt älskad idrottsman och kanske lite av en profet för vissa. Jag vet inte. Men han var ju också lydig och sin träning, sitt hårda träning för att nå den där guldmedaljen. För att kunna stå högst upp på torget i Falun och ta emot den där guldmedaljen. Och det här, den här festen, det är det kristna livets guldmedalj. Det är värt allt slit. Vi går vidare i texten. Ja, här kom bilden på Sion också. Så kan det se ut. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte det kunde komma undan som avvisade honom när han är här på jorden, tillkännagav sin vilja, hur ska då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom när han talar från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat, en sista gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden en sista gång visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna, för att det som inte vacklar ska bestå. Vi får ett rike som inte kan skakas. Jag såg på Skavlan för några veckor sedan och Jens Stoltenberg var där, Norges tidigare statsminister och numera NATO-chef. Och han fick frågan om liksom det blev som han hade tänkt sig lite grann. Så. Och han sa att ja, det är svårt att säga med tanke på att för ett år sedan så såg världen fullständigt annorlunda ut än vad den gör idag. IS framtåg fanns inte då på samma sätt och Ukraina-krisen hade inte ägt rum. Upprustningen hade inte påbörjats på det sättet. Och jag tänker att det här visar på hur snabbt saker och ting börjar vackla. Hur snabbt saker och ting, ja, hur fragilt, hur känsligt vårt samhälle är för egentligen personers nyckfullhet. Och det kan man tycka i alla fall när man tittar på Putins sätt att agera. Hur känsligt och hur hela världen påverkas så snabbt. Jag lyssnade även på politiskt sakkunniga som diskuterade den här högerextrema nationalistiska vindarna i Europa. Och där de beskrev att de var otroligt oroliga för det här. Och såg väldigt mörkt på den politiska framtiden. Just för att det fanns inga motkrafter egentligen som bet på det här. Utan det fortsatte att breda ut sig, den här normaliseringen av det högerextrema. Och den här texten pratar ju också om det att en dag så ska allt skakas och det som är skapat det kommer att falla. En dag kommer den här världen att falla i det vi känner till för att det som inte kan skakas, Guds rike, ska vara kvar. Och det enda som håller och det enda vi kan göra på den här resan det är att hålla blicken fäst vid trons uppkomnare och som det står i, precis, jag får väl kolla så att jag får det rätt, som vi läste förra veckan, att hålla blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom så uthärdade han skammen på korset. Alltså det är det vi kan göra, hålla blicken fäst på Jesus, för det är det enda som håller igenom allt sånt som vacklar. Och som pilgrimer så är det lätt att tappa fokus. Även om ni hör att jag försöker beskriva det här fantastiska som väntar och det alldeles oerhörda som faktiskt är att världens skapare bjuder in mig till fest, så försvinner andens ledning rätt så snabbt för mig i barnskrik. Köksrenovering har varit en sån grej för mig just nu som tar både fokus och närvaro och smartphoneande för den delen. Så jag erkänner, jag är inte sådär som jag önskar att jag var alla gånger. Men dels är fastan en sån tid för oss att skapa mer utrymme åt Guds närvaro. Att inte avvisa Gud, att lyssna till Gud, att ta emot honom. Att göra plats åt och välkomna honom. Jag ska komma tillbaka till att gudstjänsten är också superviktig för mig. Och en förutsättning för att jag ska kunna vara kristen. Och i tiden hos munkarna så blev jag bekant med den här mannen. Han levde ju inte då när jag var hos munkarna, för han levde 1500-talet eller sånt där. Men jag blev bekant med en bok som han har skrivit. Och den återvände jag ofta till. Han menade på i sin bok som heter någonting i stil med Practicing God's Presence. Att övas i Guds närvaro var en väg att ständigt lyssna in det här parallella universumet. Det här parallella verkligheten som vi inte kan se med våra vanliga sinnen, men som vi förnimmer med vår ande och så. Och han stod där och skalade sin potatis och rörde sin gryta. Och sen så övade han sig att rikta sin uppmärksamhet mot Gud. Och jag tror att vi kan göra det. När jag står där och fogar mitt kakel, så behöver jag inte vara helt uppslukad av mitt renoverande. Utan jag kan också rikta mitt fokus mot Gud. Jag kan rikta mitt fokus mot Gud när jag till och med står och pratar med någon. För att det är någonting annat. Det har inte att göra med uppmärksamhet bara. Utan det har att göra med någon form av andligt riktning på något sätt. För den heliga ande. Och då kan vi liksom välkomna Gud på något vis. För den heliga ande tränger sig inte på. Så fort vi säger stopp. Eller så fort vi liksom riktar vår uppmärksamhet någon annanstans. Så backar han. Som en liksom gentleman på något sätt. Och jag tror att det kanske är det som författaren här är lite ute efter. Att avvisa inte Gud. Avvisa inte honom, utan bjud in honom. Rikta ett fokus mot honom. Och som sagt, gudstjänsten, det är en förutsättning för mig. Att få ta emot nattvarden, att få lyssna till Guds ord, att få tillbe Gud. Där ställer jag in fokus igen. Och sen så håller det förhoppningsvis fram till fredag kväll. Och sen så behövs lördagen se mörk ut. Och sen så kanske på söndag när vi är tillbaka igen. Nej, men skämt åsido. Lite, jag märker, sommaren är ju en tid av jag vet inte, mörk tid på det sättet. Kanske missar man någon gudstjänst. Och man kanske inte har gudstjänster hela sommaren som här, Johanneskyrkan. Men ofta så tycker jag när man kommer tillbaka på hösten att man känner att, eller jag känner att, oj, just det. Nu behöver jag ställa in fokus igen. Den här dagliga rytmen. Och ju mer vi skapar förutsättningar för Guds närvaro, desto mer kan vi också förstå de här goda nyheterna. Och desto mer kan vi förstå mysteriet om Guds helighet. Och tänk att här i vår gemenskap så kommer Gud till oss. Han som har skapat allt. Han som har lovat att ställa allt till rätta. Han kommer till oss. Han möter oss här. Är inte det helt fantastiskt? Sug på den karamellen en liten stund, så kanske ni faller ner på knä allihopa. Vi får väl se. Min kära son, snart 3, han går runt och nynnar på Fattig bonddräng hemma vid. Jag vet inte om ni är bekanta med den gamla sången, men många är ju det. Och man kan ha en del att säga om gärningsläran i den sången. Men, och också om gudstjänstnärvaron för den delen. Jag tror att en av verserna går där att på söndagen så vill våran präst att jag ska gå till kyrkan, men då sover jag mest. Men det är därför vi har klockan 16, så att man inte kan liksom gå. Så att vi kommer runt Fattig bonddräng helt enkelt. Men i alla fall, sista versen, då brukar både jag och han sjunger ju inte alla verserna, så han är inte så begåvad. Men när man lyssnar på sången, så sista versen, då blir både jag och min fru lite sådär smårörda. För att den går så här. Åh, jag fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, nu är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut. Och vi kanske inte lever de mest slitsamma liv på jorden. Men nog är livet ett slit emellanåt. Och för mig är det fantastiskt att få se det här målet. Att få se det hemmet som han har förberett. Och den sista versen på den här, eller de sista en och en halv verserna på den här stycket som jag ska avsluta med då. Det är dessa. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill. Med vördnad fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Och ordet tjäna här, det används framförallt i samband med att fira gudstjänst faktiskt. Gudstjänst, så som ordet säger. Så låt oss fortsätta med det. Varje vecka, varje år, här på jorden och vidare in i evigheten. Låt oss fortsätta tillbe en helig, levande, nådefull, barmhärtig och värd all fruktan. Låt oss tillbe den guden. Och låt oss falla ner inför den gud som är en förtärande eld. Men en nådefull och barmhärtig Gud. Låt oss be. Herre,